الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Vi började förra lektionen, eller vi fortsatte förra lektionen att gå igenom kapitlet om dygden av att älska för Allahs skull. Och det finns tre hadither kvar i det kapitlet som vi kommer att ta nu. Och sen påbörjar vi inshallah nästa kapitel. Och de tre haditherna är relaterade. Och de handlar om vad man ska göra om man tycker om en annan muslim. Vad är det då man ska göra för någonting? Jo, man ska berätta det för honom. Man ska berätta det för honom. Och författaren nämner i hadith 388 från Abi Karima al-Miqdad ibn Ma'di Yakrib radiyallahu anhu att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: om en person, om en man tycker om sin broder så ska han berätta det för honom att han tycker om honom. Och den här hadithen är Abi Dawud och Tirmidhi. Och den här hadithen är sahih. Yani, om en muslim tycker om en annan muslim, sin broder, för Allahs skull, så säger han till honom: jag tycker om dig för Allahs skull. Och det här var också någonting som profeten själv a.s. levde upp till. Som nämns i nästa hadith, hadith Mu'ad radiyallahu anhu, att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, eller han tog mig i handen och så sa han: ja Mu'ad, wallahi, jag älskar dig. Och jag råder dig, ja Mu'ad, att aldrig lämna dessa ord i slutet av bönen. I varenda bön. Att du ska säga: Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Och Allah, hjälp mig att minnas dig, tacka dig och att dyrka dig på bästa sätt. Och denna hadith är också sahih, det finns också i Abi Dawud. Så här finner vi att profeten själv a.s. sa till Mu'ad. Mu'ad som växte upp tillsammans med profeten a.s. Han var ganska ung här och blev senare då från de kunnigaste av sahaba. Profeten Muhammad a.s. tog honom i handen. Och han sa till honom: wallahi ya Mu'ad, jag älskar dig. Och här nämner ulema en nytta. Och det är att om du vill ge en person råd, du vill ge en person råd, eller du vill tillrättavisa en person, och du tycker om personen. Det här är ingenting man ska säga för att ljuga. Om man inte gillar en person, du ska inte säga att du gillar honom. Utan muslimerna är ärliga. Men jag har en broder som jag älskar för Allahs skull. Jag vill honom väl. Så innan jag ger honom råd, kanske visar hans brister, så säger jag: bror, wallahi, jag älskar dig för Allahs skull. Jag önskar för dig det jag önskar för mig själv. Snälla, gör inte det här. Det här är haram. Det här leder till Allahs straff, Allahs vrede och så vidare. Och då kommer han lättare ta emot det jag säger. Eller hur? För om man kommer till en broder hårt: det här är haram, taqilla, lämna det. Då kanske han tänker: men han vill mig inte väl. Han är avundsjuk. Han har dåliga avsikter och så vidare. Men när du började med att säga: Allah, jag älskar dig för Allahs skull, då försvinner allt det där. Han kan inte vilja mig ont. Han kan inte ha dåliga avsikter. Allah, han vill mig väl. Eller hur? För den som älskar någon vill honom väl. Så ett väldigt fint sätt att inleda da'wa på. När man ska kalla en person, att man då säger: jag älskar dig. Så här så sa profeten a.s. till Mu'ad att jag älskar dig. Och så gav han honom rådet. Ett väldigt fint råd. Som egentligen inte bara är ett råd till Mu'ad, utan det är ett råd till alla muslimer. Och det är att han sa till honom: i slutet av bönen så ska du alltid säga dessa ord. I slutet av bönen ska du alltid säga dessa ord. Och vissa lärare säger här, det betyder innan du avslutar bönen, i slutet på tashahhud. Och andra lärare säger det betyder när du har avslutat bönen. Men båda är okej. För i slutet på bönen får du göra vilken dua du vill. Du kan göra denna dua. Och efter bönen kan du också göra denna dua. Så att det är okej. Men Sheikh Uthaymeen rahimahullah säger att det är innan taslim. Så vad är denna dua som man ska säga i slutet på bönen? Man ska säga: o Allah, a'inni ala dhikrika. Hjälp mig att minnas dig. Hjälp mig att minnas dig. Hjälp mig att vara tacksam till dig och att dyrka dig på bästa sätt. Mashallah. De här tre sakerna är väldigt viktiga i muslimens liv. Att minnas Allah, att ständigt vara tacksam till Allah och att dyrka Allah på bästa sätt. Speciellt den sista. För det är på grund av den sista som Allah skapade oss. Vad är våran mening med existens? Vad är en existens? Vad är meningen med våran yani, existens här på jorden? Det är att vi ska dyrka Allah, eller hur? Så vi ber Allah att underlätta för oss det som han skapade oss för. Att leda oss till det han vill från oss. Och här finns en annan viktig punkt. Han sa inte, oh Allah, hjälp mig att dyrka dig. Utan hjälp mig att dyrka dig på bästa sätt. Varför? För att dyrkan har vissa kriterier för att den ska accepteras. Det finns två villkor för att en dyrkan ska accepteras. Och uppfyller man inte någon av dessa villkor, så kallas inte denna dyrkan för god och den kastas tillbaka på personen. Vilka är dessa två villkor? Al-ikhlas wal-mutaba'a av al-itqam. De två villkoren för att en gärning ska accepteras är att gärningen 1 utförs för Allahs skull. 2 att den utförs på ett korrekt sätt, det vill säga i enlighet med profeten Muhammeds sunna alaihi salatu wassalam. För om man gör en god gärning som ser god ut, men den är inte för Allahs skull. Man skänker pengar för att visa upp sig för folk till exempel. Det är en god gärning, men du gjorde den inte för Allahs skull. Den accepteras inte. Eller du har en god avsikt, men du gör någonting fel. Får du belöning för det? Accepteras gärningen? Nej, den accepteras inte. Utan den måste vara i enlighet med profeten Muhammed sunna alihi salatu wassalam. Så en väldigt fin dua som jag hoppas att vi alla ska säga efter bönen. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Efter varenda salat. Så inshallah Allah underlättar för dig att leva upp till dessa tre saker. Att ständigt minnas Allah, vara tacksam till Allah och att dyrka Allah på bästa sätt. Den sista hadithen i detta kapitel är hadith Anas radiyallahu anhu. Där han säger att det fanns en man hos profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam som satt tillsammans med honom, eller han var med honom, och en annan person gick förbi. Och då så sa den här mannen som var med profeten alaihi salam, ja Rasulullah, jag tycker om den här personen. Och då så sa profeten alaihi salam, har du berättat det för honom? Han sa nej. Och då så sa han, berätta för honom. Så jag hann ifatt honom och så sa jag att jag älskar dig för Allahs skull. Och då så svarade mannen, ahabbaka alladhi ahbabtani lah. Må Allah älska dig på samma sätt som du älskade mig. Eller för att du älskade mig för hans skull. Ja. Och denna hadith finns också i Abi Dawud, den är sahih. Och man kan också säga som det har nämnts, ahabbaka Allahu alladhi ahbabtani lah. Liknande. Yani, må Allah älska dig, för det var för honom, eller för hans skull som du älskade mig. Så om man gillar en muslim så kan man berätta för honom, eller för Allahs skull, för att han är en bra människa. Ta i att man, wallah, jag älskar dig för Allahs skull. Och att man till och med kan yani, gå till personen, vissa hadithen med gå hem till personen och så vidare. Och sen i denna hadith nämns en belöning som man får av att säga detta till en broder. Vad är belöningen? Att personen gör dua för dig, att Allah ska älska dig. För att du älskade honom för Allahs skull. Och att Allah älskar dig, är det inte någonting stort? Om denna dua besvaras. Ahabbaka Allah. En väldigt stor dua, subhanallah. Så att, mashallah, när man ger, man får någonting tillbaka. Väldigt fint, mashallah. Så det är en sunna som jag hoppas att vi, inshallah, ska återuppliva. Och det är också som de lärda säger, som Sheikh Abdelrazak, det mjukar upp stämningen mellan folk. Ibland är det lite kallt, lite stelt mellan folk. Eller hur? Men när man säger vad jag älskar dig för Allahs skull, det mjukar upp stämningen, eller hur? Mashallah. Vi går vidare till nästa kapitel. Kapitel 47. Bab alamat. Alamat hubbullahi ta'ala lil'abd. والحث على التخلق بها والسعي في تفصيلها. Kapitlet om, vad kan man säga, beviset på att Allah älskar en människa, tecken på att Allah älskar en människa och hur man ska försöka uppnå denna kärlek. Vi talade förra lektionen om att man ska älska Allah, eller hur? Man ska älska Allah mer än allt. Man ska älska profeten Muhammed alaihissalam, man ska älska sina bröder för Allahs skull. Men vad är egentligen viktigast? Att älska Allah eller att bli älskad av Allah? Vilken är störst? Båda är viktiga, men vilken är störst? Ha? Den andra. Nej, att bli älskad av Allah. Som vissa av Salaf sa, det viktigaste är inte att älska, utan det viktigaste är att bli älskad. Självklart vi ska älska Allah. Men det finns de som säger att de älskar Gud, älskar Allah, men de är inte älskade av Allah. De är hatade av Allah. Eller hur? Som många icke-muslimer och så vidare. Som förnekar hans profeter, de förnekar hans uppenbarelser och så vidare. De säger vi älskar Gud. Gud är kärlek och allt möjligt. Men Allah älskar inte dem. Förstår ni? Så att jätteviktigt att man älskar Allah och älskar det Allah älskar, och att man också försöker att vinna Allahs kärlek. Och det ska vi tala om idag. Hur kan man bli älskad av Allah subhanahu wa ta'ala? Och det är en viktig fråga, eller hur? Och det är någonting som varje människa ska sträva efter. Det är det största målet varje människa ska försöka att uppnå. För att bli du älskad av Allah, så kommer Allah att ge dig så mycket framgång i detta liv och i nästa liv. Allah kommer att underlätta för dig alla svåra saker. Allah kommer att skydda dig från dåliga saker. Och saker som känns jobbiga kommer att kännas mycket lättare. Allah kommer att besvara din åkallan och massa saker som kommer som en frukt av att bli älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Och författaren börjar detta kapitel med att nämna två stycken koranverser. Den första är versen från surat Ala Imran, vers 31. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. I denna aya, i denna vers, så säger Allah subhanahu wa ta'ala till profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, säg till folket att om ni verkligen älskar Allah, så ska ni då följa mig, alltså följa Muhammad. Då kommer Allah att älska er, förlåta era synder. Han är den förlåtande, den barmhärtiga. Den här versen är väldigt viktig. Den kallas av Salaf för ayatul imtihan. Ayan som sätter folk på test. Och som det berättas från Al-Hassan radiyallahu anhu, han sa det fanns ett folk som påstod att de älskade Allah. Så Allah uppenbarade den här versen för att sätta dem på test. För det räcker inte med att du säger att jag älskar Allah, utan du måste också bevisa det. Du måste också bevisa. Så vad är beviset på att man älskar Allah subhanahu wa ta'ala? Jo, det är att man följer profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Det här är beviset. Varför? För att Allah subhanahu wa ta'ala, som du säger att du älskar, har sagt i hans bok att du ska följa hans profet. Och han har sagt i hans bok att hans profet talar bara sanning. Det han säger är uppenbarelse från Allah. Så du har ingen anledning att inte följa profeten Muhammad alaihissalam, eller hur? Så att om du verkligen älskar Allah, och du vet att Muhammad också är Allahs mest älskade skapelse, så ska du också älska honom och du ska också följa honom. Det här är beviset på att du älskar Allah. Och följer du inte profeten Muhammad alaihissalam, då är du inte ärlig. Då är du falsk. Och du älskar inte Allah subhanahu wa ta'ala. Det är bara tomma ord som du säger. Och här säger jag nära, att älskar man då profeten Muhammad a.s. så ska man vara en person som håller fast vid sunna. En person som håller fast vid hans vägledning så gott man kan. Man försöker följa honom i hans tro, i det som profeten Muhammed trodde, hans aqida, hans tawhid, i det han sa, i hans sätt att dyrka Allah, i hans karaktär. Ta efter honom så gott man kan och hålla sig borta från alla former av innovationer, all form av bid'ah som strider mot hans vägledning. Det här är beviset på att man älskar honom. Så ser vi en person som inte följer profeten Muhammed alaihissalam i många aspekter. Istället följer sina lustar och begär och följer innovationer i religionen. Och säger sen att han älskar profeten Muhammed alaihissalam. Kalla, du är falsk. Du är inte uppriktig. För skulle du verkligen älska Allah, då skulle du följa hans profet sallallahu alaihi wasallam. Så vilka är de människor som älskar Allah mest baserat på denna vers? Vilka är de? Ahle sunna och de som mest följer profeten Muhammed alaihissalam. Så villkoret och beviset är att man följer profeten Muhammed alaihissalam. Och sen kommer belöningen. Belöningen för att följa profeten Muhammed alaihissalam. Yuhbibukumullah. Då kommer Allah att älska er. Och vilken belöning är större än detta? Och inte bara att det stannar där. Allah kommer att älska er. Som ett resultat av detta, Allah kommer också att förlåta era synder. Mashallah. Så mashallah, kolla på denna stora belöning. Att är man en person som försöker hålla fast vid profeten Muhammeds sunna sallallahu alaihi wasallam, så kommer man bihawlillahi att uppnå Allahs kärlek. Man kommer att bli älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Och man kommer att bli förlåten för sina synder. Så den här versen är otroligt viktig. Otroligt viktig. Och egentligen det räcker. För följer man profeten Muhammed al-Islam, så kommer man att göra allting gott som Islam har uppmanat till. Ja. Den andra versen som författaren nämner är en vers från surat al-Ma'ida, vers 5, eller sura 5, vers 54. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إذا آية سير الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا. När vi hör dessa ord, vad ska vi göra då? Vi ska vara hörsamma, vi ska lyssna. För antingen så kommer Allah att beordra oss med någonting eller förbjuda för någonting. Och det som nämns är egenskaper av tro. För Allah säger här, troende. Ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dini. Den av er som avfäller, den som lämnar religionen. Den personen kommer Allah att byta ut mot ett annat folk som kommer. Allah kommer att älska dem och de kommer att älska honom. De kommer att vara ödmjuka mot de troende och de kommer att vara stränga mot de icke-troende. De kommer att strida för Allahs skull utan att frukta att klandras för att de gör det rätta för Allahs skull. Detta är Allahs dygd som han ger till dem han vill. Och Allah, han är wasi'un alim. Yani hans gåvor är enorma och gränslösa. I den här versen så säger Allah subhanahu wa ta'ala till muslimerna generellt att om någon av dem skulle välja att lämna islam, det som kallas för ridda, vilket är det värsta som finns, så skadar de inte Allah det minsta. Allah blir inte svagare eller mindre, eller hans kungarike blir inte mindre, utan denna person skadar bara sig själv. Han skadar inte Allah och han skadar inte muslimerna. Han skadar bara sig själv. Tayyib. Och vad händer? Allah kommer att byta ut dessa människor som lämnat islam mot ett bättre folk. Som Allah också säger, att om ni vänder er bort, så kommer Allah att byta ut er mot ett folk. Ja, ni som är bättre. Och de kommer inte att vara lika dåliga som er. Så vad händer? Om folk väljer att lämna islam, Allah kommer att byta ut dem mot ett bättre folk. Ja? Och det här kan man se nu. Vissa muslimer idag, de föds med den här största gåvan som finns på jorden. Allah har gett det islam. Men de väljer att välja någonting annat. Subhanallah. Att kasta bort sin tro. Då byter Allah ut dem mot ett bättre folk. Och det kan man se nu. Folk som tidigare aldrig varit muslimer. Europa för 100 år sedan fanns det mycket muslimer. USA fanns det muslimer för 100 år sedan. Latinamerika, Kina och så vidare. Men nu det ökar lavinartat. Och så ser vi tyvärr vissa länder där folk är muslimer. Vissa börjar avvika och så vidare. Inte, det finns en liten del igen, människor och så vidare. Som inte uppskattar den här gåvan de har fått. Och ibland man blir förvånad. Du ser en konvertit, han håller fast i islam 100% nästan. Och du ser en person, han kommer från ett muslimsland. Han ber inte, han fastar inte och så vidare. Ajib, eller hur? Så subhanallah, här nämner ulema som Sheikh Fawzan, det här är en varning till oss. Att om vi inte tar islam på allvar, om vi inte är tacksamma för den här gåvan, kanske Allah kommer att byta ut oss mot ett annat folk. Yani, du kommer bara att skada dig själv i slutändan. Och den som dör som en icke-muslim brinner i helvetet för alltid. Så vad är det du vinner på att inte vara muslim? På att lämna denna sanna religion? Yani, du skadar bara dig själv. Allah beskriver sedan det här folket som kommer att ta deras plats med väldigt vackra egenskaper. Den första och bästa, att de är älskade av Allah. Och de älskar Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen så beskrivs de med andra egenskaper som de gör. Och det är att de är ödmjuka mot muslimerna. De är barmhärtiga och snälla och vänliga mot sina bröder. Ta'ib, ruhama och bainahum. De har barmhärtighet mot varandra. Och sen att de är stränga mot Allahs fiende. Och som Ibn Qayyim säger, som ett lejon mot sitt byte. De är stränga mot Allahs fiende. Bestämda. Och vad är den andra egenskapen? Yujahiduna fi sabilillah. Den tredje egenskapen. De strider för Allahs skull. Och här nämner ulema, de strider med sina ord, med sin egendom och kanske till och med sina liv för att försvara islam och sprida islam. De är beredda att göra dessa uppoffringar. Så är de beredda att offra allting. Och vad är den andra egenskapen? Den sista egenskapen. De är inte rädda att klandras för Allahs skull. Och det här är en jätteviktig egenskap. De är inte rädda för att klandras för Allahs skull. Yani, de står upp för sanningen. Och gör man det, då kommer man att få motstånd. Man kommer att få fiender och man kommer att bli hatad. För Allah har sagt i hans bok att de flesta av människor hatar sanningen. De flesta av människor på jorden hatar sanningen. De är med Satans parti. Och varenda profet som har kommit har fått motstånd. Och Allah säger att de icke-troende kommer inte bli nöjda med er tills ni lämnar er religion. Helt och hållet. 100%. Och inte ens då kommer de att bli helt nöjda med er. Så det gäller här att inte bry sig om vad folk säger. Vi ska hålla fast vid sanningen. Försvara islam. Genom att kämpa för islam. Stå upp för sanningen. Och då kommer vi att få motstånd. Men då gäller det att inte ge vika. Att inte bli svag. Och ge efter. Och sen säga, men jag tror egentligen inte på det här. Eller det finns olika åsikter och bla bla bla. Börja bortförklara sig. Som man kan se nu i många debatter. Att det är få muslimer som står upp för sanningen. Och säger vad de tycker. Och subhanallah, i de här debatterna när muslimer förlöjligas nästan. För att de inte står upp för sanningen. Om de bara säger, det här är min åsikt. Jag tycker så här i Palestina-frågan. Jag tycker så här om att skaka hand med kvinnor. Det här är min religion. Det är haram. De kommer säga, men okej, gå. Men om du håller på och slingrar dig och slingrar dig. Du framstår som en fientlig person. Som folk skrattar åt. Som är oärlig, eller hur? Och till och med icke-muslimer tycker om att man är rak på sak. Eller hur? Snälla, säg vad du tycker. Höll inte på och gå runt och så vidare, eller hur? Så att väldigt viktigt att vi muslimer inte är rädda för att klandras. Vi säger sanningen. Självklart, vi säger inte saker som är fel och sen säger vi, men vi bryr oss inte om vad folk säger, utan det handlar om att stå upp för sanningen. Ta in, att stå upp för sanningen. Det är det det handlar om. Sen får folk säga vad de vill. Och de får tycka vad de vill. Och det finns en väldigt, väldigt vacker hadith om just det här ämnet. Som Allah, jag vill att vi alla ska ha i åtanke. Och det är hadith Aisha radiyallahu anha. Där hon sa att den som kämpar efter att göra Allah nöjd, på bekostnad av att folk blir arga, kommer Allah att bli nöjd med, och han kommer att se till att folk blir nöjda med honom. Och den som på bekostnad av Allahs vrede vill göra folk glada, kommer att få både människornas och Allahs vrede. Subhanallah. Hadith sahih. Var en gång till, låt oss gå tillbaka. Om du har som största mål att göra Allah nöjd med ditt tal, med din dyrkan, med ditt agerande, även om det är på bekostnad av att folk kommer att bli arga, som det här till exempel, skaka hand. Om jag säger nej, Allah blir nöjd. Om jag vill göra henne nöjd och skakar hand, Allah blir inte nöjd, eller hur? Och det resulterar i att jag förlorar bådas välbehag. Varken hon eller Allah kommer att bli nöjd med mig i slutändan. För Allah är den som äger människornas hjärta. Men om jag säger nej på ett fint sätt och vackert sätt med vishet och så vidare, skakar inte hand och så vidare, inshallah Allah blir nöjd med mig, och han ser till att folk också blir nöjda med mig. Förstår ni? Men idag folk, de bryr sig inte om det här. De lägger så mycket vikt på att göra folk nöjda och glömmer bort Allah subhanahu wa ta'ala. Och det är så fel det kan bli. Vad ska du göra med folk på domedagen? Ska de ge dig paradiset? De här människorna som du smörade och fjäskade för i haram, ska de ge dig paradiset? Ska de förlåta dina synder? Ska de rädda dig från elden? Nej. Så ha detta i åtanke, att vi ska alltid sträva efter att göra Allah azza wa jalla nöjd. Och folk får tycka vad de vill. Allah säger till och med i Koranen, قُلْ مُوتُوا بِغَيْذِكُمْ. En av dessa islamhatare, gå och dö av ilska. Låt er ilska döda er. Försvinn härifrån. لَكُمْ دِينُكُمْ وَلْيَدِينُ. Ni har er religion, vi har vår religion. Eller hur? Så det är en smäll man får ta. Att vi är ahlul haq, vi står upp för sanningen. Och de är ahlul batil, de är folket av falskhet. Vi ska inte vika oss för dem. Nej. Författaren nämner sen den första hadithen i detta kapitel. Och det är hadith Abi Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger att Allah azza wa jall säger: "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Den som skadar eller sårar en av mina awliya, en av de som jag älskar, har jag förklarat krig emot. Och det finns ingenting som för en tjänare närmare med mig än de saker jag har gjort obligatoriska. Och sedan så fortsätter min tjänare att närma sig mig med de saker som är frivilliga. Tills det att jag älskar honom. Och om jag älskar honom, så kommer jag att vara hans hörsel han hör med, hans syn som han ser med, hans hand som han rör med, hans fot som han går med. Och om han ber mig kommer han att få, och om han söker skydd hos mig kommer jag att skydda honom. Och denna hadith finns i Bukhari. Vi har nämnt den här hadithen tidigare, men det är en hadith som är otroligt viktig, och vi går igenom den en gång till. Denna hadith kallas för hadithul wali. Den handlar om Allahs awliya. Vilka är Allahs awliya? Det är de högsta och bästa muslimerna, de som är älskade av Allah subhanahu wa ta'ala, de som är närmast till Allah subhanahu wa ta'ala. De kallas för awliya, wali. Och det är en väldigt, väldigt hög status en muslim kan uppnå, att man blir en wali till Allah subhanahu wa ta'ala. Hur blir man en wali till Allah subhanahu wa ta'ala? Egentligen är det ganska enkelt. Du ska ha två saker. Du ska ju ha tro och göra goda gärningar. Vad säger Allah subhanahu wa ta'ala? Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Sannoliken ska ingen rädsla eller sorg råda över Allahs awliya. Alladina amanu wa kanu yattaqun. De som hade tro och yani fruktade Allah, yani de lydde Allah. Så genom att ha korrekt tro och att göra goda gärningar, så blir man en wali till Allah subhanahu wa ta'ala. Här säger Allah subhanahu wa ta'ala i denna hadith al-Qudsi att den som skadar, stör en av mina awliya, en av dessa människor, har ingått krig med mig. Han är en person som jag kommer att kriga mot. Vad tror ni händer med den som är i krig med skaparen av himlen och jorden? Tror ni han ligger bra till? Det är kört, eller hur? Har man någon chans mot Allah? Subhanallah. Allah är den som låter ditt hjärta pumpa varenda sekund. Som låter dig ta varenda andetag. Som låter allting i kroppen ske. Han släcker ditt liv på mindre än ett ögonblick. Eller hur? Dödar dig med en mygga om han vill. Subhanallah. Så vem vill vara i krig med Allah subhanahu wa ta'ala? Men det blir man om man skadar, sårar en av hans awliya. Och här finner vi faran av att ge sig på trogna muslimer. Att baktala dem, att smutskasta dem, att ljuga mot dem. Och kanske till och med att skada dem. Eller kanske till och med att döda dem. Att det här leder till att man blir i ett krigstillstånd med skaparen. Må Allah skydda oss. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala att det finns ingenting som för en tjänare närmare mig än de saker jag har gjort obligatoriska. Ingenting som Allah älskar mer och gör människan närmare till Allah än de saker som är obligatoriska. Om du vill komma nära till Allah, och det gör man genom att göra goda gärningar. Och goda gärningar delas in i två kategorier, obligatoriska och frivilliga. De som Allah älskar mest och för dig närmast honom är de obligatoriska. Ju mer obligatoriska gärningar du gör och ju bättre du gör dem, ju närmare kommer du till Allah. Och så säger Allah, och sen fortsätter tjänaren att närma sig mig med frivilliga gärningar. Den kallas, han gör de obligatoriska. Han ber sina fem böner, han fastar Ramadan och så vidare. Men utöver det så gör han extra. Han ber sunna böner, han fastar sunna fasta. Han betalar extra pengar till fattiga och så vidare. Han kommer närmare till Allah. Och då säger Al-Mad, det är då han blir från Allahs awliya. Subhanallah. Och vad händer då? Allah subhanahu wa ta'ala säger att jag blir hans hörsel, han hör mig. Hans syn, han ser mig. Och så vidare. Det här betyder inte att Allah blir en del av människan. Utan det här betyder att Allah kommer att skydda hans hörsel från haram. Allah kommer att skydda hans syn från haram. Allah kommer att skydda hans händer från haram. Att stjäla och liknande. Allah kommer att skydda hans fötter från att gå till haram. Yani, när han blir från Allahs awliya, så blir han också en person som Allah tar hand om och skyddar. Och håller honom borta från dåliga platser och tillfällen och så vidare. Taib. Och sen vad händer? Hans åkallan blir besvarad. Allah säger, om han ber mig så ska han få det han ber om. Och om han söker skydd så ska jag skydda honom för det han söker skydd ifrån. Han bara lyfter händerna och säger, Allah ge mig det här. Allah kommer att ge honom det han ber om. Mashallah. Vilken otrolig hög status dessa awliya har hos Allah subhanahu wa ta'ala. Så här finner man hur man blir älskad av Allah. Man gör sina plikter. Det som är obligatoriskt. Och man gör också de saker som är sunna. Så det här leder också till Allahs kärlek. Det berättas i nästa hadith från Abi Huraira radiyallahu anhu att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa, om Allah älskar en tjänare så ropar han till Jibril, till ängeln Gabriel, eller det ropas ut. Om Allah älskar en tjänare så ropar Jibril ut att Allah den högsta älskar den här personen, så älskar honom. Och då älskas han av Jibril, och han ropar ut i himlen att Allah älskar den här människan, så ni ska älska honom. Och då älskas han av folket på jorden, och sen så blir han också då accepterad på jorden. Och denna hadith är i Bukhari och i Muslim. Och i en annan narrering i Sahih Muslim så sa profeten alaihissalam att Allah säger att om Allah älskar en människa så ropar han till Jibril och han säger, jag älskar den här människan, så älskar honom. Och då älskas han av Jibril, och sen så ropar Jibril ut bland änglarna i himlen att Allah älskar den här personen, så älskar honom. Och han blir då älskad av folket i himlen, och sen blir han älskad av folket på jorden. Och om Allah hatar en människa, så ropar han till Jibril att jag hatar den här människan, så hatar honom. Han hatas då av Jibril, och sen så ropar han ut i himlen att Allah hatar den här människa, så hatar honom. Och sen blir han hatad av folket på jorden. Den här hadithen är också otroligt mäktig, subhanallah. Vilken tankeställare. Vem av dessa två vill vi vara? Den som Allah älskar eller den som Allah hatar? Om Allah älskar en människa, och det här bevisar att Allah subhanahu wa ta'ala älskar, så ropar han till Jibril, som är den bästa och närmaste ängeln. Ärkeängeln Jibril Gabriel. Att jag älskar den här personen. Och tänk också här vilken ära att Allah nämner personens namn. Han kanske nämner ditt namn. Jag älskar Abdallah, Muhammad och så vidare. Son till den här personen. Över de sju himlarna. Av alla 6 miljarder människor, jag älskar honom. Subhanallah. Och Jibril alayhi salam direkt älskar också honom. På Allahs beordning. Och sen ropar Jibril ut bland resten av änglar i himlen. Och de är inte få, mina bröder. De är otroligt många. Och personen blir älskad av alla änglar i hela himlen. Subhanallah. Och sen blir han också älskad av folk på jorden. Han blir älskad av folk på jorden. Yani han får al-qabul. Det vill säga att han blir omtyckt av folk. Och han nämner de lärda. Först och främst blir han omtyckt av de religiösa människorna. För det kan ju hända att en person är religiös. Han är nära till Allah. Men syndare och Allahs fiender hatar honom. Så hadithen betyder inte att han blir älskad av exakt alla på jorden. För att hur bra man än är, så har man alltid fiender. Till och med Allahs profeter hade fiender, eller hur? Men han blir älskad av de som är viktigt att bli älskad av. Och det är dina bröder, muslimerna och bra människor. Du blir älskad av dem. Och du får acceptans på jorden. Till skillnad från personen som är hatad av Allah. Allah ropar till Jibril, hatar honom. Jibril ropar till änglarna i himlen, hatar honom. Alla änglar i himlen hatar honom. Och sen lägger Allah hat i människornas hjärta. Och människan blir hatad på jorden. Subhanallah. För Allah är den som äger våra hjärtan. En person kan spela hur mycket som helst, eller hur? Du kan spela hur bra som helst. Men du kan ändå inte vinna folks kärlek. I slutändan, Allah är den som gör att man blir älskad. Och det här är jätteviktigt, mina bröder. Att vi ska inte försöka vinna folks kärlek med falska saker. Utan vi ska försöka vinna den med lydnad till Allah subhanahu wa ta'ala. Att vara uppriktiga människor. Göra det som är rätt. Och självklart behandla folk väl också. Och då blir man inshallah älskad av människor. Det finns också en vers i Koranen som refereras till den här hadithen. Och det är i slutet på surat Maryam. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger: Innal ladhina amanu wa amilu salihat sayaj'alu lahum ar-rahmanu wudda. Att de som tror och gör goda gärningar kommer Allah att ge kärlek. Allah kommer att ge dem kärlek. Ibn Abbas sa att de kommer att bli älskade av Allah. Och Allah kommer att göra dem älskade av folk. Och så nämns den här hadithen. Yani, om du gör goda gärningar, du har tro, så leder det till att du blir älskad av Allah. Och Allah gör dig också älskad av människor. Mashallah. Vi går igenom en till hadith och sen är vi färdiga. Och det är hadith Aisha radiyallahu anha. Där hon sa att Rasulullah alayhi salatu wassalam skickade en man, eller skickade en grupp ut på en expedition. Och han satte en man som ansvarig, som amir, över denna grupp. Och när han ledde dem i bönen, så brukade han alltid läsa Qul huwallahu ahad i varenda raka, i varenda enhet i bönen. Och när han kom tillbaka, så gick hans kompisar till profeten al-islam för att fråga honom om det var korrekt det han hade gjort. Så profeten sa, fråga honom varför han alltid läste Qul huwallahu ahad. Gå tillbaka och fråga honom varför. Så de frågade honom, och mannen sa, jag läser den för att den beskriver Ar-Rahman. Yani den här suran beskriver Allah. Och jag älskar att läsa den. Och då så sa profeten al-islam, berätta för honom att Allah älskar honom. Och den här hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och en annan gång så sa han, berätta för honom att hans kärlek till den här suran har fått honom att gå in i paradiset. Mashallah. Så här finner vi också en annan sak som gör att vi blir älskade av Allah. Och det är att älska Koranen. Att älska Allahs ord. Koranen är Allahs tal. En av Allahs egenskaper. Koranen är det bästa av tal som finns. Khairul kalam, kalam Allah. Det bästa av tal. Den bästa boken är Koranen. Den bästa uppenbarelsen som någonsin har sänts ner. Den innehåller ljus och vägledning. Och uppmanar till allting gott. Så är man troende så måste man älska Koranen. Man måste älska den här boken. Och älskar man Koranen så blir man älskad av Allah subhanahu wa ta'ala. Och man får också, inshallah wa ta'ala, paradiset. Mashallah. Den här hadithen har också andra lärdomar. Och det är att när man ska ut på en resa så ska man ha en ledare, en amir. Om man är mer än tre människor, eller tre eller mer, så ska man ha en amir. En som är ledare. Som bestämmer saker relaterade till resan. Och hadithen bevisar också att det är denna ledare som ska leda dem i bönen. Det är denna ledare, eller amir, som ska leda dem i bönen. Hadithen bevisar också att det är tillåtet att läsa samma sura i varje raka. Efter att du har läst al-Fatiha självklart, så får du läsa samma sura i alla raka. Alltså i vad blir det? Första och andra raka. I alla bönen. Och här nämns det i förklaringen på Tirmidhi till exempel att det fanns flera av sahaba som gjorde så här. Vissa av dem läste kanske bara Qul huwallahu ahad. Vissa av dem läste Qul huwallahu ahad tillsammans med en annan sura. Och då läste de Qul huwallahu ahad efter Fatiha. Och så läste de en sura efter Qul huwallahu ahad. Och andra tvärtom, de läste en sura efter Fatiha och läste Qul huwallahu ahad efter sura. Så att båda är okej. Förstår ni? Men att man kan också läsa denna sura i varenda raka om man vill. Förstår ni? Eller då menar vi efter i, där man läser en sura. Som i vanliga fall är i de två första raka. De två första raka läser man en sura efter en fatiha. Och den tredje och fjärde rakan läser man bara fatiha. Men om man någon gång vill läsa en sura efter fatiha i tredje och fjärde rakan så är det också okej ibland. Som Sheikh Albani nu. Men det vanligaste är då att de bara gör det i de två första rakan. Så man kan då läsa Qul huwallahu ahad. Och den här suran beskrevs här som att den beskriver Ar-Rahman. Den beskriver Allah. Den här suran är en sura av tawhid. Och profeten Muhammad al-Islam beskrev denna sura som att den är en tredjedel av Koranen. Den är en tredjedel av Koranen. Och då säger många lärda, vad menas med detta? Den är så kort. Du läser den på mindre än en minut. Hur kan den vara en tredjedel av Koranen? De säger att den utgör en tredjedel av Koranen i dess innebörd och betydelse. För Koranen består av tre saker. Den består av bestämmelser. Halal och haram. Påbud och förbud. Den består till största delen av berättelser. Berättelser om Allahs profeter och rättfärdiga människor. Och tre, den består av tawhid, kunskapen om Allah. Vem Allah är, vad han gör och att endast han ska dyrkas. Och surat al-Ikhlas handlar just om denna, den tredje kategorin. Så den utgör en tredjedel av Koranen ur den aspekten. Då den beskriver Allah subhanahu wa ta'ala på det mest utförliga sätt. Om man förstår tafsir på denna sura. Att Allah är Qul huwallahu ahad. Han är Allah, den sanna gudomen. Han är ahad. Han är unik. Finns ingenting som honom i det han säger, i det han gör, i det han bestämmer, i det han skapar. Han har ingen som är lik honom. Han är unik i allting. Lam yalid wa lam yulad. Eller Qul huwallahu Allahu samad. Allah är samad, den suveräna. Den som alla vänder sig till i behov. Men han vänder sig inte till någon. Han är oberoende. Alla vänder sig till honom i allt det de behöver. Alla är beroende av honom och han är inte beroende av någon. Lam yalid wa lam yulad. Han har inte avlat och han är inte heller avlad. Yani, Allah föder inte, han har inga barn och han är inte heller född. Tayyib. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Och det finns ingenting som honom. Ingenting som kan liknas vid honom. Så den här suran är väldigt, väldigt unik, mashallah. Och en sista gåva ni får idag. En sista liten gåva. För de som vill bygga hus i framtiden. Är det någon som vill ha ett hus i framtiden? Ja. Lägenhet. Villa. Det har nämnts en sahih hadith att profeten alaihissalam han sa betydelsen av hadithen att den som läser Qul huwallahu ahad 10 gånger kommer att få ett slott i paradiset. Genom varenda gång du läser den 10 gånger så får du, Allah bygger till dig ett nytt slott i paradiset. Och den här hadithen med Sheikh Al-Bani att den är autentisk. Så mashallah, hur lång tid tar du att läsa Qul huwallahu ahad 10 gånger? 3 minuter, 4 minuter kanske. Mashallah. Då får du den här enorma belöningen, mashallah. Må Allah göra oss nahl al-Quran, de som älskar Koranen och de som älskar Allah och blir älskade av Allah subhanahu wa ta'ala. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.